Toto Balotto är sponsrade av Telia och vi vill verkligen understryka vilket otroligt tv-paket Telia satt ihop här nu.
Ja, vill man ha all intressant fotboll, då måste man skaffa det här paketet. Berätta Gusten, vad är det som ingår för 599 kronor i månaden?
Jo, men Telia har alltså samlat C More Premium, V Premium och Discovery Plus. Och i dessa tjänster kan man alltså se all fotboll från Superettan, från Allsvenskan, från Svenska Cupen, från La Liga, från Serie A till Premier League, Bundesliga, Champions League och Europa League. Jag vet inte riktigt vad man missar om man sitter på det här paketet.
Nej, och med tanke på att man även får filmer och serier som ingår så finns det ju liksom någonting för hela familjen. Det är alltid live utan fördröjning och man njuter av sport och underhållning i Sveriges absolut bästa tv-tjänst från Telia. Men en sak som är viktig är att man också får tillgång till streamingapparna Telia Play, C More och Viaplay för att kunna se allt som bara sänds där.
Gå in på telia.se/sport och se det med egna ögon. Läs in er på det här erbjudandet. Det är faktiskt sant som vi säger. C More Premium, V Premium och Discovery Plus för endast 599 kronor i månaden. Det är för bra. Toto Balotto lyfter på hatten och säger tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Hatten är av. Stort tack Telia.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 5 april, tillika annan dag påsk. Vad hittade du i ägget, Wilbur José?
Jag hittade väldigt mycket. Jag har ju skrivit svepet den här veckan, va? Så att, det är fullt av påskägg.
Mm. Snyggt. Vill du kasta dig in i det direkt eller vill du på något sätt dra i någon annan tråd initialt?
Du undrar om jag vill mjukstarta måndagen? Nej, jag är helt mycket för rivstarter generellt sett. Så att, ja. Vi kan bara bomba på här tycker jag.
Ja, men då gör vi så. Jag ville bara landa i att jag hoppas att du, precis som jag, kände att det här var en fotbollspåsk med väldigt många olika typer av godisar i ägget. Alltså, jag vet inte riktigt vad fan jag har för känsla i kroppen efter de här fotbollsdagarna. Spretade liksom åt alla håll.
Ja, jag håller med. Kvalitetsmässigt, resultatmässigt. Det var en lurig omgång som var starten på en slutspurt skulle jag kunna säga. Men vi tar i svepet och så utgår vi från det. Och så sammanfattar vi den här helgen och ser vad vi hittar för någonting då.
Ja, nej, men det är bara vissla igång då, Kimpen.
Jaha, nej, då har det blivit dags att ta den här säsongen i mål som jag sa. Och visst känns det fint. Jag menar, klart det pirrar till i snippan när man tänker på det som varit det mörkaste fotbollsåret under ens livstid, objektivt sett. Och att det snart är slut. Jag hörde att England vaccinerat halva jävla befolkningen och att planerna om att öppna upp allt är tydliga, konkreta och om man går in på fotbollen specifikt, snart ett faktum. Publik alltså. Sverige skulle sköljas över med vaccin i veckan. Sen kommer Johnson. Där behövs bara en dos. Jaha, ni hör ju. Snart är det över. Snart står vi där svettiga, packade som sillar och hoppar med kortväxta på ryggen på det Chelsea-pensionär. Snart laddar vi upp med grodlår, sniglar och bordeauxvin på Brasserie George. Snart samlas vi i stora grupper runt om i Svea rike, sjunger upp, laddar på, maxar våra strupar och känner hur livet pulserar genom kroppen. Snart är det över och den här gången på riktigt. Så låt oss ta det i mål. Spurten mot en smittfri värld inleddes i helgen Och i England började allt med att Chelsea gick ner sig när West Brom stod lågt och ställde om snabbt. Ett resultat som såklart inte speglar matchbilden, men när det ska spurtas i mål gäller att undvika Frank Baumgartelfall på sista häcken, va? 5-2 till West Brom var en riktig påsksmäll. Leeds 2-1 mot Sheffield var en mindre smäll, men ack så viktig för Yorkshire-laget som gör en riktigt fin comeback-säsong. 16 pinnar till nedflyttning, 7 till Europaplats. Tydliga nummer. City roterade, energisparade, men verkar inte gå att stoppa. Eller Peps 7.0, tiki-taka kanske vi ska säga, går inte att stoppa. Dortmund imorgon tisdag, ja, vad säger jag om det då? Walk in the park, säger jag. Tyson knock och över efter första mötet. Liverpool fick vänta på Diogo Jotas inträde innan man fick hål på Arsenal, som går en tät kamp om den ärofyllda tionde platsen. Blir det kolonna destra eller blir det kolonna sinistra för Arsenal? Spänningen är olidlig. På söndagen vann Soton med Ings i stor form mot Burnley. Up the Villa skanderades när Fulham dängdes dit och Spurs, ja, de kan helt enkelt inte försvara en ledning längre. Öppet mål, bollen på rätt fot, bara raka in skiten. Men nej, nej. Ingen pole position om CL-platsen. Nej, nej. Och så vann United från underläge mot Pottersing, men det var en världslig sak. Till påskafton och den italienska fotbollsfesten fick vi några påsksmällar. Om vi fick. Milan med den ödmjuke Ibra inledde med kryss mot Sampdoria. Men helt allvarligt. Gusten, ge mig lejonet. Ge mig guden. Ge mig gester och gattos i en soptunna med huvudet före. Ge mig tillbaka min Ibra! Och på tal om det, Kulusevski, larma om du lever! Men allvarligt, det blev en sämre prestation igen för Västerortgrabben i Il Derby della Mole. Jove hackar ju, och det ser ut att bli drama i säsongsavslutningen nere på stöven. Helvete, nu börjar vi bli långa här. Vi rappar på, Inter hittade Scudetton i påskägget efter 1-0 mot Bologna. Napoli, ja, nu är de i kapp Juventus efter en holmgång mot Crotone. Och det blir Il Derby della Capitale om sjätteplatsen. Med Lazio i något slags slagläge efter seger mot Spezia. Och bara kryss för Roma mot Sassuolo. Det är vad ni får från stöven, hörni. Från övriga fotbollsvärlden som vi lite klumpigt alltså bara bakar ihop, noterar vi att Lille kopplat ett grepp om den tricolorbeprydda franska titelpokalen. Detta efter 1-0 mot PSG, där Neymar såg rött. Vi räknar inte bort monegaskerna med Stefan Jovetic i spetsen. De lurar i bakvattnet. Och i Atletico Madrids bakvatten, ja, där lurar en tsunami. Benzen visade vägen för Real Madrid och ikväll ska Barcelona göra processen kort med Valladolid. Atleti, ja, de torskar alltså mot Sevilla och choken, den är ett faktum. Tysken då, undrar ni? Jo, men visst hade Leipzig sista chansen i helgen mot det stora, stygga kakmonstret från Bayern. Och jo, men visst blev det som väntat. Seger för Monaco di Bavaria. Och snipp, snapp, slut så var den tyska sagan och faktiskt hela svepet slut.
Ja, men snyggt, det blev lite som jag förväntade mig, mycket om mycket. Det var spridda skurar och det var inte bara fantastiska matcher och härliga fotbollsfester den här påsken. Det var jävla mycket annat alltså. Du brukar ju som sig bör utelämna den svenska fotbollen i dina svep. Nu har ju den svenska säsongen mullrat igång, inte minst igår med cupsemifinalen, Stockholmsderbyt, Djurgården mot Bayern. Vi kanske kan återkomma till den lite senare. Jag tyckte du tog upp mycket, mycket bra här, mycket spännande.
Framförallt vill jag ju förmedla en känsla, känslan från helgen som jag ändå tycker är ganska påtaglig och stark. Att efter det här landslagsuppehållet så drar våren igång ordentligt. Jag såg det var liksom 25 grader i Bremen i helgen. Och det är bar yber på träningarna, spelarna nere på stöven och Spanien börjar bli solbrända. Man känner verkligen att hade det varit en normal säsong så hade supportrarna i kurvorna stått i bar yber vid det här laget. Så att det är en slutspurt som verkligen drar igång. Därför blev det så tydligt liksom när man faller på häcken, höll jag på att säga. Men vi pratade om att inte missa några tåg och stå kvar på perrongen någonstans i januari. Ja, men där någonstans sätter man grunden för var man ska vara i slutspurten. Alltså där åker man inte på där, ja, men då är man inte med i någon slutspurt, eller så blir det en slutspurt som för Romas del om en Europa League-plats och inte Champions League-plats för att man chokar. Men för Chelseas del så är det ju liksom, ja, men det är kamp om den här Champions League-platsen, men det gäller att hålla de andra lagen bakom sig. Och så åker man på då 5-2 och så tänker man, ja, men nu vinner ju bara Spurs och Kane gör mål och allting är frid och fröjd. Man vänder på underläge och så vidare. Ändå ska man släppa in det där jävla 2-2 målet i slutet. Det är så jävla sjukt. Det finns ingen logik någonstans i det.
Klassiska vädergränssnittet Bremen får speltid i Toto. Det gillar man ju. Hörde du Mourinho efter matchen? Han fick ju frågan där från någon reporter. Jag tyckte det var en pigg fråga. Alltså, en gång i tiden var du så himla bra på att försvara ledningar. Det var liksom din grej. Och Mourinho svarar bara, same coach, different players.
Ja, han var inte nöjd med spelarnas prestation, det var han inte. Och det är ju såklart... ett ansvar på spelarna, ett stort ansvar på spelarna, men det ligger också ett ansvar på coachen. Det är ju problemet med att vara tränare för ett lag, att du i slutändan blir ytterst ansvarig för resultaten, alltså både på gott och ont. Vinner du, ja, då kommer du hyllas. Förlorar du, då kommer du sänkas. Spelarna, lite mindre ansvar.
Kommer du ihåg det gamla Filip och Fredrik-programmet Ska vi göra slut?
Missade jag det eller? Kanske bodde i Italien då? Du vet, jag missade ju allt när jag bodde i Italien.
Ja, men så länge sedan var det inte. Även fast du gärna vill att det ska vara.
Nej, men alltså så här, vi pratade om det. Jag missade Knutby och Alexandermorden och sånt där. Jag såg någon dokumentär så här, 10 år senare. Jaha, fan, vad är det här för någonting?
Jag vet. Men Alexander, det var 22 år sedan.
Jo, men Filip Fredrik har väl verkat i 25 år?
Nej, inte 25 år. Men jag skulle väl säga att Ska vi göra slut kanske gick för 7 år sedan eller något. Och då följde de ju par i några dagar och var några slags, så som de är, ett substitut till parterapeuter bara genom att vara som de är, med att ställa frågor, prata, vara intresserade och vara humana jävla människokännare. Jag skulle bara dra den parallellen till Mourinho och Spurs. Det känns som att liksom 2021 Mourinho och Spurs är ett enda långt avsnitt av Ska vi göra slut, där alla vet svaret. Ja, det ska ni. Gör slut bara. Lämna varandra. Det här är så jävla...
Det är över.
Det är liksom så här. Kane är barnet som håller dem samman. Men i sommar så kommer Kane fylla 18 och bli myndig och få göra vad han vill med sitt liv. Så när Kane lämnar, då finns det ingenting kvar att liksom bygga den här relationen på.
Nej, men jag håller med. Det känns som att det måste ta slut på alla sätt. Och jag menar, säger han så som han säger här nu, då egentligen, hade jag varit president så hade jag sparkat honom direkt. Alltså, jag tycker han har gått över gränsen ett par gånger. Och återigen, det finns ju något jävla tragiskt med Mourinhos utveckling. Framförallt då som människa kanske, höll jag på att säga, men som coach. Det här med att han alltid, hela grejen med Mourinho var att han försvarade spelarna i alla lägen och tog allt ansvar. Och på det sättet så hanterade han pressen och spelarna klarade av, men de fick bättre förutsättningar att hantera press utifrån genom att Mourinho satte sig ensam vid presspodiet och liksom tog packets frågor när det hade gått dåligt. Alltså, jag älskade ju den Mourinho. Det var en jävla fin Mourinho, och jag tror att så här, allting hänger ihop. Det finns, man kan liksom inte börja ta bort små grejer. Och du kan ju utveckla så att säga till det positiva, men börjar du bli sämre på vissa delar, och som jag tycker då som ledare vad det gäller Mourinho, att han har tappat en del fundamentala delar i sitt ledarskap, ja, men då går det inte, då faller allting, och det har fallit för honom nu. Så att det är bara tillbaka till stöven för Mourinho. Kanske kan han i Italien hitta tillbaka till sig själv igen, jag har ingen aning, men det är väl det som återstår för honom.
Vi kan hur som helst inte återigen fastna i soppan. Nej. Mourinho Spurs. Vi går vidare, och på tal om att hitta sig själv igen. Jag tycker att Liverpool återigen såg ut som sitt gamla jag i matchen mot Arsenal här. Det var ju faktiskt så att Liverpool som klubb inte hade spelat fotboll på 3 veckor. Många landslagsspelare givetvis hade ju varit ute och spelat ett par landskamper här nu senaste veckan. Men som lag så hade man fått ett break, man hade fått ladda batterierna, man hade fått titta sig själva lite i spegeln igen. Det känns som att man kom ut i en liten ny skrud. Alisson med Tom Selleck-muschen, Klopp var trimrakad och hade nya briller. Trent Alexander-Arnold hade nog fått ett jävla wake-up call när Gareth Southgate alltså lämnar honom utanför den sista landslagstruppen innan EM-truppen tas ut. Salah känner nog att vad fan, jag är ju Premier Leagues bästa spelare, jag ska vinna skytteligan, alltså nu är det läge att steppa upp här. Och med Fabinho tillbaks på mittfältet, men det var ju sån klassskillnad på Emirates alltså.
Ja, men det var verkligen det, och liksom knyta an till slutspurt och så vidare, så ligger väl Liverpool några poäng bakom, men jag tycker att de känns mega favoriter till att ta den sista Champions League-platsen, kanske till och med att de kan jaga i kapp Leicester. För ska de se så här bra ut och spela 7 matcher eller vad det nu är kvar, så borde de kunna gå ganska rent, va?
Jo, absolut, och som sagt, med den stabiliteten som återigen infann sig på fältet, och som du nämner med Diego Jota tillbaks i slag, som, ja, det är väl bara en tidsfråga innan han startar matcherna på Firminos bekostnad, kanske Manés bekostnad, för att de två, de ser inte riktigt ut som sina gamla jag, de ser ut som några nya deppiga versioner.
Men du vet ju hur det är med den typen av spelare, alltså ytterforwards som hamnar i svackor och får dåligt självförtroende och inte lyckas hitta mål. Alltså, så smäller det en jävla match, sen så är det dubbla kassar i 10 omgångar. Det är så jävla sjukt att det är så mycket mentalt på de spelarna. Det känns som att det är de spelarna som lider mest av mentala svackor.
Ja, och så med det här uppsvinget och med den här matchen mot Arsenal, så ska det ju bli ruskigt spännande att se hur Liverpool står sig mot Real Madrid i den Champions League-kvarten.
Just det, den känns inte glömma bort.
Oerhört öppen.
Ja, jag kollar lite på Liverpools spelschema. De har ju United kvar som såklart blir en tuff match. Sen får man se lite hur motivationen är för Manchester United där, som ser ut att gå mot en ganska klar andra plats. I övrigt, då vinner de ju resten av matcherna.
Ja, alltså...
Ja, men du vet, det är Villa i nästa omgång. Nu med den här formen så är det väl ingen snack om saken där. Sen så har de Leeds på bortaplan. Den vinner de. Newcastle vinner de. Sen har de den här matchen mot United. Och sen så är det liksom Southampton. Då har West Brom. Ja, men hör, de vinner rent. Burnley. Och sen sista matchen då. Crystal Palace.
Det är väl klart att Liverpool ser ut att på 9 resa sig upp den här säsongen och eventuellt få med sig faktiskt en avslutning i dur. Kan man göra någonting stort i Champions också, kombinerat med att man bråkar sig tillbaka upp på en tredje plats, då är det väl klart att då går ju Klopp och gänget in i sommaren med en helt annan känsla än om det här hade slutat som många nog trodde att det skulle göra för bara några veckor sedan, med missat Champions League-spel, uttåg någonstans i kvartsfinalen och inte ens en inhemsk cupbuckla. Då hade det ju varit liksom, ja, men en av tidernas sämsta regerande mästarsäsonger. Alldeles oavsett omständigheterna med massa skador och tomma läktare och konstiga liksom, covid-präglar på allt vad det heter. Resultatmässigt så hade det ju varit ett stort jävla fett IG.
Jo, nej, men det är så jävla viktigt att få signaler och få känna att ett lag är i form och har självförtroende. Det är inte mer än 3 veckor sedan som man förlorade mot Fulham. Det var alltså en förlust som man följde upp förlusten mot Chelsea med. Och som du ser, man har inte spelat på 3 veckor, ser hur bra ut som helst. Uppenbarligen tränat bra. Men vann den här matchen mot Wolves innan. Ser ut att kunna göra någonting i Champions League. Det svänger snabbt, men när vi kollar på det spelschemat som är kvar och tar med oss prestationen från igår, ja, men då är det ett Liverpool som tar den här Champions League-platsen, det är jag övertygad om.
Någon som inte har hittat sig själv utan snarare gått tvärt tvärt emot den här säsongen och tappat bort sig själv fullständigt, det är ju Pierre-Emerick Aubameyang. Gabons landslagskapten skrev ju till slut under ett nytt kontrakt med Arsenal efter att ha avgjort Community Shield eller Charity Shield eller vad den nu heter den här säsongen. Och så kände man att ja, det här var nog den pusselbiten Arsenal behövde lägga för att visa att vi är på väg tillbaka mot någonstans som i alla fall påminner om det landet vi bodde i för några år sedan eller för ett decennium sedan. Men sen den där kontraktsförlängningen, alltså precis i inledningen av den här säsongen, så vet jag inte riktigt om Pierre-Emerick Aubameyang har sett ut som sig själv mer än kanske någon halvlek här och där. Nu så sprang han ju ut inför den här Liverpool-matchen i en ny frisyr och det kändes som att den här frisyren rimmade med den här liksom krisen, personlighetskrisen Auba upplever. Vem är jag numera? Är jag ens liksom på den nivån jag tror att jag tillhör? Han såg ut som liksom någon vintage Snoop Dogg. Han spelar vänstermittfältare. Han får inte ordning på bollen. Han skapar ingenting. Han ser oerhört frustrerad ut. Och då ska man ju komma ihåg att det har ju varit dels privata bekymmer under den här säsongen vilket har gjort att han har hållits utanför truppen. De vet jag fortfarande inte vad de handlade om. Men för bara några veckor sedan, någon månad sedan, så blev han ju petad strax innan London derbyt mot Tottenham för att han kom sent. Det har ju varit en uppenbart frustrerad och disorienterad Aubameyang egentligen hela den här säsongen. Och alltså så här, så som han ser ut i den här matchen mot Liverpool, när han byts ut. Tänker du på hur han ser ut när han byts ut?
Ja.
Så jävla liksom likgiltig och totalt dränerad på allt vad självförtroende heter.
Ja, ja, nej, men alltså uppgiven, likgiltig, livlös känns han. Han känns som hela coronapandemin förkroppsligad.
Han går där med lagkaptensbinden runt armen, runt hörnflaggen, och så kommer han på, just det, någon annan ska ha lagkaptensbinden här. Går bara in på planen trots att han är utbytt, så domaren får liksom vissla av spelet igen, för nu är halvdöda Auba inne igen på planen bara för att lämna av en lagkaptensbindel. Och han går där, liksom, han går där med en frisyr som har slagit så jävla fel ut. Han tänkte ju nu alltså påsken handlar väl om återuppståndelse, va? Det är väl hela crescendot på den kristna bygget av påsken, att du dör men du återuppstår tre dagar senare.
Ja, men det är liv.
Auba, han liksom, han korsfästes någon gång i vintras, har nu vandrat och dött i flera månader. Nu var det dags att återuppstå, men fick inte riktigt bort den där stenen, va?
Nej, han blev kvar.
Han blev kvar inne i mörkret i grottan, i graven. Jag vet inte riktigt, för att alltså det kontraktet han skrev på, jag misstänker att det är så pass lukrativt att det är helt omöjligt att landa något liknande någon annanstans. Alltså han blir ju Özil med det där kontraktet. Det är bara stanna i Arsenal, för ingen annan kommer matcha det där. Ingen agent kan spinna det där kontraktet.
Nej.
Så att jag tror att Arsenal kan ha satt sig i en jävla sits här med Auba. För det känns också som en spelare som likt Özil, nu vill jag liksom verkligen inte pissa på Aubas moral gentemot klubben och så vidare, men så som han ser ut nu, så som han liksom inte tar i väl ute på plan, han kommer sent och han verkar ha uppenbara problem med Arteta och sin relation i förhållande klubb-lagkapten. Jag vet inte, det känns väl som favorit på att Arsenal har satt sig med ett jävla problem på halsen här.
Ja, alltså det är klart att spelare alltid kan återuppstå, och jag menar det är en gubbe som har gjort 22 år i rad, och den här säsongen, vad står han på, typ 9 eller någonting sånt där, det är en dålig säsong, men det är ju en dålig säsong för hela Arsenal, det ska ju såklart sägas. Och sen den där positionen, alltså det är så när man ser när Kane kommer ner på kanten och hämtar bollen, man undrar ju vad fan det är som händer, varför står inte en coach och bara skriker upp honom. Och där har jag Aubameyang. Alltså fan, varför spelar han inte nia? Jag kan inte köpa det. Kommer aldrig kunna köpa. Han är inte Thierry Henry. Även om någon nostalgisk Arsenal-supporter, eller Arsenal-supporter, men Arsenal-ledning kanske vill få det till att han ska vara Thierry Henry, så kommer det in från kanterna. Upp med han på topp bara. Spela på ett annat sätt då. Sätt två gubbar, sätt en lite släpande. Jag kommer aldrig kunna köpa Aubameyang långt ut på en kant. Han ska vara nära mål, för det, han ska göra mål. Han är en bomber.
Ja, jag håller med dig. Det är en av de längsta uppenbara felanvändningarna av en klassspelare man har varit med om, som Arteta håller på med.
Men jag suckar varje gång jag ser Lacazette på topp och Aubameyang ute på en kant och det där trötta 4-2-3-1 uppställningen.
Ja. Jag vet inte fan vad det ska bli av Arsenal, Aubameyang och hela den här situationen, för att det är illavarslande, och insatsen både kollektivt men också individuellt från Auba mot Liverpool, det tyckte jag var liksom så här, så där kan det inte se ut efter två veckors break när Arsenal ska liksom, ja men på sitt sätt göra en bra avslutning av den här säsongen. Sen kan folk prata hur mycket de vill om att jo, men deras bästa chans till att spela Champions League nästa år är att vinna Europa League, och ja, visst, men du kan fortfarande inte gå ut och se ut så där. Alltså såg du Dani Ceballos insats?
Ja ja. Nej, men det är hädiskt.
Det är så dåligt så att jag vet inte vad jag ska säga.
Det är också ett lag som har satsat, alltså det gamla Wenger-grejen liksom, att inte lägga ut några pengar. Okej, det kanske inte går att jämföras med Manchester United eller City, men det är fortfarande Pepe för en 80 miljoner euro. Thomas, vad köptes han för? Liksom, hur mycket pengar som helst, centralt mittfält där man har då identifierat att det saknas någonting, och så förlängningen av Aubameyang, en bomber som har gjort, ja men som garanterar normalt sett över 20 pizzar i Premier League.
De varslade väl 50 pers också för att ha råd med Williams kontrakt.
Nästa gubbe, så att jag menar
plocka in Ödegård där nu i vintras också.
Ja, men så kom Ödegård in, vi pratade med honom, han såg fin ut där innan uppehållet, så att det är klart det satsas liksom, så att det är ett monumentalt misslyckande och en monumental fiaskosäsong tycker jag. Nu är vi igång, Gusten, nu är det golvveckor och vi är igång på kontoret. Ja, vi har fått nytt fint golv till vår nya studio. Till riktigt bra pris såklart borta på Kårauta. För när det är golvveckor, ja men då är det såklart 20% på utvalda golv. Riktigt bra priser överlag, men också projektplanerare som hjälpte oss och som är redo att hjälpa dig med planering och materialberäkning.
Jag skulle kunna här kort bara voucha för den otroligt höga nivån Kårautas projektplanerare och deras proffsgubbar faktiskt håller. Jag var själv ute hos Kårauta i aningen för några veckor sedan och fick hjälp med mitt altanprojekt. Nu kanske inte altan är liksom så här klockrent golv, men det är ju ett visst typ av golv det också. Det jag ville landa i alla fall, det är hur som helst att jag kände mig oerhört trygga händer när jag klev in i Magnus lilla kontor där och han bara talade om för mig att du måste tänka på det här, du ska göra så här, jag har hjälpt dig med det här, jag har sett till att du får det här. Alltså, det är bara att luta sig tillbaka när man tar hjälp av Kårautas projektplanerare, som du precis mycket riktigt konstaterade även står beredda att hjälpa just dig med planering och materialberäkning av ditt nya golv.
Och ni har sett fokus på golvet, gör om något rum, upp till 20% som sagt på utvalda golv, kårauta.se är det som gäller. Följ dem också på Instagram, där får ni inspiration. Vi säger kitos, Gusten, till Kårauta.
Det gör vi sannoliken. Stort tack! Ska vi lämna England, kasta oss vidare runt om i Europa?
Ja, men det kanske vi ska göra. Jag sa att det var en världslig sak där med Manchester United som slog Brighton. Så och City bara bomba på sådär. Ja, men det tycker jag.
Det var väl ganska säsongstypiska insatser från båda de lagen. City visar klassen, gör vad som behövs, roterar fem gubbar och lånar knappt ut bollen. Vinner med 2-0, ingen fara på taket, tre nya in på kontot. Medan United återigen i klappkassa, vinner ändå på något jävla konstigt sätt. Och Ole Gunnar liksom lyckas vända på allt som är dåligt till att någonstans stå där som segrar efter slutsignalen. Så att skit i det, vi tar oss till Italien istället, och som du sa så hittade ju Inter Scudetton i påskägget, även fast man har vetat om att det hade slutat med seger ganska länge nu, i och med att Juventus och Milan har inte vad som krävs för att utmana Inter när de bara vinner och vinner, och Atalanta och Napoli har varit för långt efter från början. Men det var ju en riktig sån här, återigen, vi pratade om Atalanta-matchen för några veckor sedan, en sån här sån jävla typisk ligavinnande seger när man inte är bra. Vissa spelare är sämre än vad de kanske har varit på flera månader. Ändå håller man nollan. Lukaku liksom bufflar in den. Och så står man där som segrare i slutet av matchen ändå.
Jo, men och de här spelarna som har varit bra genom hela säsongen och som har varit nyckelspelare, då tänker jag såklart på Lukaku. Ja, men han bufflar in den där bollen, men att det är också Bastoni som kliver upp och slår det där inlägget. Det är också på något sätt signifikativt för Inter den här säsongen. Han har varit ruskigt bra. Det är en spelare som har tagit stora kliv under Conte, och han får också vara med och vara avgörande i en sån här match mot Bologna. Alltså det Antonio Conte har gjort och det han har vänt på efter senhöst, ska vi komma ihåg, när det tisslades och tasslades om hans framtid och det var sura miner och fan och hans moster och Milan gick mot Scudetton. Alltså det han har, sättet han har vänt på hela Inter, och då måste man gå tillbaka och tänka på att det är hårt jobb som ligger bakom. Alltså man får inte ta för lätt på det Antonio Conte har gjort och prata om att Juventus är usla och att Milan minsann inte ska vinna Scudetton i år. Alltså det hårda jobbet nere på Appiano Gentile, nu heter det väl Moratti, vad vet jag, men på träningsanläggningen. Alltså det är det som är grunden till det här. Man har gnuggat på, man har hittat rätt genom hårt arbete. Och det, fan, sånt där gör någonting med mig. Ja. Och framförallt så känner jag bara mer och mer med Antonio Conte, vilken jävla tränare han är.
Och det kändes ju också, eftersom de hade fått med sig ganska gynnsamma resultat tidigare under lördagen, att scenerna efter slutsignalen också var att till och med Conte kände att
nu
är det klart, det här sumpar vi inte, det går liksom inte att sumpa. För att...
Och det märktes på de sista 20 minuterna, tycker jag, i den här matchen. Det var som att man spelade lite krampaktigt en final, och man skulle bara liksom för allt i världen hålla fast vid resultatet. Jag tog ett tag innan jag fattade vad fan de höll på med och vad som hände ute på planen. Det var egentligen först efter slutsignalen som det gick upp för mig att de spelade final om Scudetton här. Det var det som hände.
Nej, men verkligen. Jag håller helt med dig i de intrycken. Och som sagt, insatserna som konkurrenterna hade bjudit på innan var ju, alltså, jag ska inte säga att jag var chock, men jag satt där och kollade Milans insats mot Sampdoria till lunchen och kände bara, vad fan håller de på med? Och som du nämnde i svepet här, var den Ibra som diskuterades så vilt i höstas här hemma i Svedala, med någon som lever ut sin vinnarskalle och skäller ut spelare till höger och vänster för att de inte är fokuserade och gör det de ska. Var var den spelaren han själv satt och beskrev i Guldbollen-intervjun med Nivat? Så här är jag vill vinna, det är det enda det handlar om. Och jag tolererar inte att liksom folk tummar på att man gör allt man kan med 100% fokus i matcherna som vi spelar. Vad var den ledan? Var är den ledaren någonstans i Milan? Donnarumma, han springer runt där med binden runt armen i Romagnolis frånvaro och kanske intalar sig själv att han är den. Samtidigt så förstår man att blir det inte Champions League, då kommer jag nog flytta på mig. Det har ju varit liksom, det har varit en följetong i ganska många säsonger kring honom. Men sen så finns det ju, alltså, det finns ju inte en spelare i det där Milan som inte tar tag i det. Är det så att man inte vågar ryta ifrån för att Zlatan inte gör det? Att Zlatan då sätter tonen att okej, det är tydligen inte liksom topplocksflygarläge och nu så ska vi stå och skrika på varandra här. Utan det är Zlatan verkar tycka att det här är okej, så då är det väl det.
Ja, men också lite det där syndromet som flera storlag verkar ha den här säsongen, att man vaknar till först när man får en smäll bakåt. Alltså, för det är ju ett Milan som blir lite bättre och börjar trycka på. Frank Kessié har ju en boll i ribbkrysset till segern i slutet. Men var är det från minut ett? Förstår de inte att det är en slutspurt? Behöver de lyssna in på Wilburs svep, eller vad är det frågan om? Mm. Alltså det är några omgångar kvar här. Fan, vakna från start. Det är inte så här, men nu spelar vi lugnt, nu kontrollerar vi. Nej, det är inget kontrollerat. Ut! Ät upp! Kör över! Det måste vara en lejonattityden, Zlatan. Rovdjur. Käka upp motståndarna från minut ett. Inget kontrollera matchen. Skit i det nu. Spurta!
Och med tanke på hur liksom gottgåendes Napoli och Atalanta är underifrån, där finns Lazio, där finns Roma. Ja, men vad gör Pioli för att liksom väcka det här laget, för att liksom ta de poängen som behövs för att lösa Champions League-spel och kunna kvittera ut en riktigt bra betygsbiljett för den här säsongen? Jag fattar inte, för att alltså så här, jag kollade på den här matchen med ganska hög volym, och liksom man fick ju med sig så oerhört mycket verbalt från sidlinjen. Men det var ju bara Sampdoria. Alltså det var bara liksom så här Ranieri och spelarna i Sampdoria som skrek och kommunicerade och drev på och manade. Alltså du vet, kanske några gånger man hörde ett par katser liksom från Milan-spelarna. Men noll liksom så här. Stämma i bäckenläge. Jag blev så jävla fundersam.
Ja, men så tycker jag faktiskt, om man går in på detaljer här, att Pioli gör en hel del fel. Alltså är det någonting som jag tycker har varit tydligt de senaste veckorna, så är det att Tonali verkar vara i bra form. Okej att han tar ett rött i U21 EM, det skiter väl alla i, höll jag på att säga. Men det är en Tonali i slag och som verkar börja hitta rätt. Och så startar han då med den spelaren som var bäst i början på säsongen på centralt mittfält, Benacer, som har varit skadad tillbaka så vidare. Men där måste han ju ha fingerspitzgefühl, Gusten. Där måste han ju känna att det är Tonali som ska starta. Det ser ju alla väl. Nu är inte jag på träningsplanen, men jag tycker att det är så jävla tydligt. Nu har man hittat Tonali och han har en sjukt mycket högre höjd än vad Benacer har. Så fortsätt med honom då. Nej, då ska han sitta på bänk. Blir trött liksom.
Ja, jag håller med.
Och Quagliarella lever, för någonting ska fan sägas om Sampdoria och Claudio Ranieri. Den gubben dör aldrig heller. Han fortsätter att övertyga, vinner guld i England, kommer tillbaka till ett trött Sampdoria med en ägare som ska ställas inför rätta och det verkar vara lite kaos i klubben. Men då bara ser han till att skapa ramar och tydlighet och alla förstår precis vad de ska göra i Ranieris organisation. Och då blir Quagliarella fortsatt då den här spelaren som är tungan på vågen, sätter den här baljan. Man har Albin Ekdal borta inför, men det spelar ingen roll. Kliver Torsby fram. Fan vilken säsong han gör då under Ranieri. Det verkar ju vara så att det är under Ranieri man vill vara. Det är han som är trampolinen i fotbollseuropa.
Nej, men så mycket bra han skakar ur också spelare man kanske har räknat bort. Quagliarella nämner du har Candreva, Keita Baldé, alltså så här, han får ut så jävla mycket av spelare som har det någonstans i sig, men som kanske upplevs på annat håll som lite mer utfasade, på väg neråt, dalande.
Ja, men lite så. Jag nämnde Torsby. Det är så här spelare som folk som lyssnar på den här podden aldrig hört talas om. Damsgaard och Askildsen som kommer in för Gabbiadini. Det är ett fint lag, Sampdoria. Men utan Claudio Ranieri så är det ett lag som ändå slåss i botten. För det är så det har sett ut liksom. Och det krävs en riktigt bra tränare för att man ska göra det som Sampdoria gör den här säsongen. Så att ni hatten av där.
Juventus fick med sig en pinne mot Torino. Jag vet inte fan om jag tyckte de var värda så mycket mer. Och med tanke på allt som har hänt i den där klubben, det har ju varit någon slags coronarestriktionsbrytande hemmakaka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Med Dybala, Weston McKennie och fan var det mer? Arthur, va?
Ja, det var ju snack om att det var betydligt fler, men i och med att de förmodligen ändå skulle karantänas, va? på grund av att de hade varit iväg på landslagsspel. Jag kommer inte ihåg exakt hur soppan doftade, men det var surr om det, och då valde man typ ut dem. Eller det är i alla fall konspirationsteorin, ska jag säga.
Ja, det är i alla fall ett jävla läge de har i truppen. Och så med uttåget ur Champions League hängandes över den här förlusten. Jag har fortfarande så jävla svårt att släppa förlusten mot Benevento. Att gå ut och leverera här i det läget man är. Nu är det inte så att okej, vi har nog sumpat ligatiteln. Nu finns det ju faktiskt absolut i korten här att Juventus inte kan kraftsamla och lösa Champions League-spel. Och då är det ju... Jag vet inte hur man ska labla en sån bedrift i sådana fall.
Det är helt otroligt. Alltså, för någon månad sedan så var det väl fortfarande snack om att man skulle ta upp kampen om Scudetto, och helt plötsligt nu så måste man bita i och hålla lag bakom sig. Och som du mycket riktigt säger här, är ju så ut Napoli som mår bra, och visst, det är 4-3 mot Crotone, det är lite för många mål bakåt och för svajigt, men det här är en prestation man tar med sig. Det är en Insigne som ser hur bra ut som helst, det är äntligen en Osimhen som har börjat hitta rätt och gör mål och är i så skönt italienskt vårslag inför avslutningen. Så att det blir tufft där för Juventus, tror jag.
Och hur fint är det då inte att 6:15 på onsdag smäller mellan Juve och Napoli i den här hängmatchen från i höstas?
Ja, men det är också en final.
Nej, men du vet, Napoli in i den här matchen får med sig ett positivt resultat. Nu är alltså så här, april 2021 är inte april 2017, när det var lönlöst för lag att åka till Turin, åka till Juventus Stadium, för att man visste hur det skulle gå. Ja. Nu, alltså Benevento åker dit och hämtar 3 pinnar. Torino har Juventus på gaffen. Mm. Napoli, det här Napoli. Herregud, alltså kolla de borta insatser man har gjort här på senaste tid mot Roma, mot Milan och så vidare.
Ja, ja.
Jag tror att de åker till Turin på onsdag och känner att vi har alla möjligheter i världen att vinna den här matchen och sätta oss i pole för den här sista Champions League-platsen, så det bara sjunger om det.
Ja, men ska vi kika bara då lite snabbt på oddsen? Alltså Juve står i 2 gånger pengarna borta på Betsson, så att det är 2 lag som, ja, om man ska översätta det lite slarvigt då, värderas ungefär som likgiltiga, höll jag på att säga, lika kvalitetsmässigt. Så att, ja, fan. Vilken match! Vad visas den?
Den visas på C-more, såklart.
Åh, snyggt.
Vilken uppladdning till Champions League-pipan på onsdag. Alltså,
smarta de med där, italienarna?
Jag tror inte det är så jävla mycket smarthet. Det är väl mer att de måste från UEFA-håll. Att här kan inte gå in och liksom parallellköra med en Champions League-kvartsfinal. Men det blir en jävla fight i alla fall. Juventus mot Napoli onsdag 6:15, som ni alltså ser på C-more. Vi lämnar Italien. Jag pallar inte prata om Roma, så det kaoset som sker där med Fonsecas tapp av omklädningsrummet, och nu är man hux flux 7:a. Roma som var så jävla bra på att slå alla bottenlag.
Kommer du ihåg vad jag sa? Kommer du ihåg vad jag sa? Och det är alltid fint att sitta och vara efterklok och titta tillbaka på bara de bra grejerna man har sagt. För det ska gudarna veta, att man har sagt en del felaktiga grejer också tidigare. Men jag kan ju såklart vinkla åt vilket håll jag vill. Och då väljer jag att säga det. När du bollade upp Roma som någon slags Scudetto-kandidat efter några omgångar. Glöm, sa jag bara.
Nej.
Oj. Nej. Ska vi inte glömma bort Roma här på tredje? Jo, de ska vi glömma bort, sa jag då tydligt.
Jag vet inte riktigt hur...
Nu är det en jävla gytt jag får kimpa och hitta det eftersom vi gör några avsnitt.
Men om någon kan tidskoda fram när jag säger att vi ska ta med Roma i Scudetto-beräkningen, så hör av er för fan.
Du, by all means. Den finns. Du, på tal om att göra många avsnitt, imorgon så kör vi en liten specialare, och med betoning på liten men ändå kraftfull, skulle jag vilja säga. Vi har ju tagit ut en massa långtidare inför Allsvenskan. Vi tycker att det är ett mysigt litet format. Mm. Och så har vi skickat dem till Betssons oddsättaravdelning, Och de har sedan då boostat upp oddsen för alla ni kära lyssnare. Och för att men sätta lite mer kött på de benen, så gör vi ett litet avsnitt av det på en 20 minuter, en halvtimme, och motiverar.
Exakt, det blir vårt lilla införavsnitt. Ett spel per lag minst, och sen så har vi lite andra specialtankar på det. Och så utgår vi liksom från våra säsongsspel kring varje lag och lite hur vi tänker inför Allsvenskan. Det finns ju så jävla matiga guider och införavsnitt och långa intervjuer och plus och getingar hit och dit. Men vi gör som vi gjorde i fjol med en liten specialare, ja, som vi skickar ut imorgon.
Och vet ni vad ni gör? Ni lyssnar på Wilburs magkänsla. Jag vet att det finns de som grottar ner sig i Allsvenskan mer än vad jag gör. Men magkänslan, erfarenheten från att sitta inför att en liga ska starta, där slår ingen mig på fingrarna. Så lyssna in på vad jag säger och följ med.
På tal om magkänsla och att den inte alltid stämmer, så får vi väl också bara konstatera, när vi nu ändå pratar lite spel och betsen, att Toto-trippen från i lördags, den var inte bra.
Nej, där är det bara att gå tillbaka till verkstaden, Gusten.
Ställa sig ödmjukt i skamvrån och ta nya tag. Där man inte nära överhuvudtaget. Men missa inte vår inför Allsvenskan spelspecial då, som kommer under morgondagen. Jag har lite korta tankar som jag har plitat ner här i mina anteckningar under helgen efter fotbollen jag har följt. Mm-hmm. Du nämnde matchen i svepet, men inte spelaren i sig. Alltså, vilken jävla evighetsmaskin han är, Thomas Müller.
Ja.
Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja. Alltså, nu var Lewandowski out och man kände oj, oj, oj. Ska Bayern München hålla på och eventuellt snubbla bort ytterligare en sån här dubbel, trippel, kvadruppel vinnande säsong? Jag tror att det var så jävla risig stämning i Bayerns högkvarter när Lewandowski kliver av Polens redan avgjorda landskamp efter att ha gjort två mål. Det är så jävla onödigt att få honom skadad i ett sånt läge. Ja. Det är Leipzig borta i Bundesliga-seriefinalen. Det är dubbla Champions League-kvartsfinalen mot PSG på en vecka. Och så får man liksom Lewandowski out. Men vem steppar upp? Vem
kliver fram? Ja, men då har man ju den jävla turbodieseln, va?
Alltså, det är inte mycket turbo kvar. Men
det är inte mycket turbo, men en jävla diesel alltså.
Ja. Och så liksom säger folk, ja, men de har ju liksom Gnabry och där finns Kingsley Coman och ja. det finns liksom en ny generation som kommer underifrån som kan ta... Nej, nej. Så länge Thomas Müller spelar i Bayern München, så är det Thomas Müllers Bayern München.
Ja, jag tycker att han på något skönt tyskt sätt ändå förkroppsligar Bayern München. Alltså det ena är att han aldrig slutar och att han är en diesel och sådär. Men han är så tysk på något skönt så här, maffigt sätt, Gusten.
Ja.
Han är avgörande också i de matcherna som är viktiga. Alltså, och är det någonting som jag tycker kännetecknar hans karriär, och när den ska summeras vad det lider, han är väl 89 bara, så det är väl långt kvar. Men om man kollar på hur han har varit i mästerskapen också för die Mannschaft, så är det just bäst när det gäller. Och det är också tyskt på något sätt att vara det.
Nej, men det är alltså, du vet att han är med och delar på skytteligasegern, va, i VM 2010. Det är 11 år sedan.
Det är, ja, han är väl en av de bästa målskyttarna någonsin i VM-sammanhang.
Ja, alltså efter 2014 när han typ upprepar samma siffror som från 2010. Då kändes det som att fan, nu det här kan bära riktigt långt. Men sen så kom ju flopp 18 då. Och så får vi väl se vad han hinner med efter det. Men det ska bli jävligt spännande att se om den nya förbundskaptenen, vem det nu blir, vågar återintroducera Thomas Müller i landslaget.
Ja, men exakt.
För att jag tror inte det är fel alltså.
Han har ju larmat i alla fall.
Ja, exakt. Alltså, I'm still around. Mm. Men jag tycker att det var en sån jävla karaktärs... bekräftande insats från dels Bayern München, men kanske framförallt Thomas Müller i den här matchen mot Leipzig, där han visar att liksom folk kan hålla på och noja över att Lewandowski är out hur mycket de vill, Vi är fortfarande Bayern München. Det är vi som är, det är vi som är bäst i Tyskland. Det är vi som är bäst i Europa. Det är vi som är bäst i världen. Och kan inte Lewandowski vara här och manifestera det, då får väl fan jag göra det återigen då. Att det ska vara så jävla svårt.
Men med PSG:s Thomas Müller. Är det det som är problemet, att de inte har någon?
Nej, alltså fram till i år så var det väl kanske Thiago Silva som gång efter annan visade liksom klassen i några av de största matcherna och visade att ni kanske har gått vidare från mig som en av de bästa mittbackarna i världen, men jag är fortfarande här och jag garanterar fortfarande någonting. Marquinhos är kanske den spelaren idag för PSG, men han har ju inte alls samma status och position i världsfotbollen som Thomas Müller har.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ja, men det finns något fint i också att Thomas Müller-typerna är de som avgör i slutändan. För det blir lätt att man fastnar i Haaland och de unga spelarna som är på väg framåt och som liksom stormar mot världsherravälde, Mbappé, PSG och så vidare. Och sen så är det liksom så att Thomas Müller-gubbar kommer fram. För jag hoppas att han avgör hela EM för Tyskland och Champions League-finalen. Sen är jag ju en sucker för just den typen av övning. Jag vet om det, men ändå.
Nej, men sen så är det väl många som just i den här generationen har fått en jävla nytändning under, jag vet inte om det hänger ihop med coronan, men är det någonting som jag tycker har präglat världsfotbollen senaste 1,5-2 åren, så är det ju att spelare som är en ganska bra bit över 30 har visat att nej, men alltså, vi är inte på väg att trappa av. Kanske är det liksom den moderna fysiologin och den medicinska kunskapen och förmågan att kräma ur längre karriärer av kropparna som nu visar sig. För jag menar, tittar man på de senaste två säsongerna, det är ju minst lika många 80-talister som håller jämna steg med 25-23-åringarna i världstoppen. Det är ju snarare 30-plussarna som dominerar, och då tänker jag såklart på Messi, Ronaldo framförallt, men Lewandowski, Benzema, Sergio Ramos, alltså
Zlatan, du får säga.
Zlatan är ju ett unikum på sitt sätt, men håll med mig, det är ju en fotbollstid vi lever i där 33 år har blivit någonting nytt kontra vad 33 år var för bara 5-6 år sedan. Mm. Och Thomas Müller är bara inom citationstecken 32.
Ja, men det är en ny fotbollsvärld. De framsteg som idrottsvärlden ska sägas, men specifikt då fotbollsvärlden har gjort rent fysiologiskt, hur man tränar och hur man återhämtar sig. Alltså, det är ju förändrat allting. Det är ju förändrat förutsättningarna. Det är ju, man pratar ju om att barnen som föds idag kommer bli 150 år gamla. Jag har ingen aning om man pratar om 150 år, men man pratar om att de kommer bli äldre i alla fall. Människan blir äldre. Så, alltså, det spiller sen över till fotbollen. Fotbollsspelarna blir äldre. De får längre karriärer.
Ja. Ja, men precis. Och Thomas Müller kanske är bara ytterligare ett exempel på att det är en ny fotbollsverklighet vi lever i. Det är bara att acceptera den. Det är ingen slump att Luis Suarez och Thomas Müller och Lewandowski och resten av 32-plus-gänget fortsätter vara de bästa i världen.
Ja, men om Albin Ekdal hade varit född 74, så han har ju spelat och vi backar då bandet till samma ålder men en annan generation, så hade han ju spelat i Djurgården nu. Mm. Och sen har han avslutat sin karriär. Nu är det liksom så här, men vadå? Jag har ju några säsonger kvar på toppen i en av de bästa ligorna. Vilket stämmer!
Ja, visst. Nej, Jogi Löw försökte korsfästa Thomas Müller för 2 år sedan. Men det gick så där för Lövgubben. Alltså, Thomas Müller, han är, alltså det är helt sjukt, men han är fan fortfarande lite underskattad.
Ja. Han har varit genom hela sin karriär. Han kommer att avsluta sin karriär 38 bast som underskattad. Avgör en jävla VM-final.
Hur många titlar har inte den gubben i prisskåpet? Alltså? Han har ju alla titlar. Okej, inget EM-guld då, men han har VM-guld. Han har liksom 2 Champions League-titlar. Han har, jag vet inte hur många Bundesliga-titlar. Är det 10 stycken? Ja, det är väl förmodligen
det. Många som helst. Det går inte ens att räkna dem. Det är så många som går inte att räkna dem.
Nej. Och så har han, jag älskar Thomas Müller. Ja. Älskar honom. Du, jag undrar om du såg den mycket sevärda och härliga matchen från Ramon Sanchez Pizjuan igår.
Ja, det gjorde jag. Jag såg i svepet att Chelsea hade öppet mål och fått bollen på rätt fot. Alltså det var ju lite av ett sånt läge som Atletico Madrid-spelaren fick direkt efter att Sevilla hade gjort mål. Alltså får ett inspel snett inåt bakåt och hela målet öppet från straffpunkten. Väljer att dra den med fel fot. Alltså han tar ju då vänstern. Han kanske är vänsterfot, det spelar ingen roll. I det här läget måste han ta emot den med offensiv fot så att säga, bortre fot, och bara lägga in den. Och istället så liksom ska han i någon konstig balansakt försöka dra den med vänstern. Och det går
men tänker du på Korea på volley där när Suarez spelar fram honom strax efter?
Nej, jag tänker på läget som Atleti får direkt efter att Sevilla har gjort 1-0-målet. Det som jag tycker får bli symbol för choken. Alltså det, där chokar du. Du gör fel liksom. Du är för stressad, jag vet inte vad det är med, men du chokar. Och hela klubben chokar nu. Och nu jävla kommer tsunamin och väller över det. Ja, det är ju inte, alltså, det är inte Real Sociedad och Betis som jagar bakom. Det är Barcelona och ja, det är Real Madrid.
Exakt.
Alltså,
Nej, men jag måste säga att jag tycker att Sevilla vinner den här matchen till 100% rättvist. Jag tyckte det var ett lag på banan och det var inte mycket att snacka om. Sen så kan ju såklart Atletico Madrid kvittera med de chanserna de får. Men det är ju återigen en taktisk disposition och en kollektiv insats som är liksom orkestrerad av Simeone. Som jag känner bara så här, var är självförtroendet? Var är tanken på att vi är faktiskt ett jävla dugligt lag också till att hålla i bollen, till att skapa målchanser, till att pressa tillbaka våra motståndare. Det här var ju lite liksom Chelsea all over again. Jag fattar att Sevilla har inte så jävla mycket att förlora. De har marginal ner till femteplatsen. De är utslagna ur Champions League. De kan lika gärna tuta och köra, för det är inte så jävla mycket som kostar. Men Atletico Madrid vet ju att torskar vi här ikväll igen, ja, då kommer förmodligen Barcelona har käkat i kapp 3 poäng på oss. Real Madrid har redan gjort det. Visst, de möts i El Clasico på lördag och kommer ta poäng av varandra eller kanske rent av tappa 2 poäng båda två. Men det kan de ju inte hålla på att spela på mot Sevilla borta. De står ju bara och väntar på att Sevilla ska göra mål.
Mm. Går det inte att applicera lite Milan på taktiken eller inställningen just igår på Atletico Madrid? I övrigt inga jämförelser. Men att man vaknar till först efter att Sevilla har gjort mål. Då börjar den här intensiteten och det är liksom, ja, men det är som att de vaknar, ja, först då.
Och det känns så jävla konstigt att man ska behöva göra det för 4, 5, 6 gången i rad.
Ja, alltså, jag
tyckte att Atletico Madrid imponerade i första halvlek och första timmen mot Real Madrid i derbyt. För då kändes det som att så här, okej, nu har vi ett derby här, det är tight i toppen, vi har slarvat bort lite för många poäng senaste tiden här, men nu jävla går vi ut och sätter kniven i Real Madrid och slår spiken i kistan på den här titelstriden. Och att man gick ut och tog tag i matchen själva. Man tryckte till och man pushade upp backlinjen och Llorente fyllde på och det stormade fram ytterbackar i ytterzonerna och Suarez högg på, alltså så här, då gick man ut och verkligen visade att nej, men vi ska avgöra det här på egen kraft. Vi ska själva bestämma vart den här matchen ska ta vägen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
någonstans. Men som du säger, Milan gjorde det, Atletico Madrid gjorde det igår igen, att man låter motståndarna bestämma vart matchen tar vägen, sen dyker man upp för att liksom försöka rädda någonting sista kvarten.
Det går inte att stå emot. Alltså jag säger, Benzema har gjort 9 mål på de senaste 7 matcherna. Du vet, Real Madrid, de varvar upp rejält nu. Och så Barcelona då med hängmatch mot Valladolid, en pinne bakom när de har vunnit den. Jag säger inte om. Det går inte att stå emot. Det finns inte en sportmössa som Hasse Backe skulle ha sagt.
Nej, och det är väl det som Real Madrid och Barcelona har gjort jävligt bra inte minst ligaspelet här senaste månaderna. De har tagit kontroll över alla matcher de har spelat. De har bestämt att nej, den här matchen ska vi vinna, och den ska vi vinna direkt från början. Visst, Real Madrid har något underläge man har vänt på sent, absolut. Men ta bara insatsen här mot Eibar. Det ska liksom vridas och vändas på att fokus kanske finns på Liverpool och de saknar några nyckelspel. Nej. Gå ut och bara liksom, tack och hej Eibar. Där har ni första målet. Ge oss 3 poäng. Det är klart. Det är över.
Ja, men det blir ju Real eller så blir det Barcelona. Det ska bli helt spännande att se. Och jag vet att vi har jinxat Atletico Madrid. Jag tar på mig det, men så är det.
Alltså att det är El Clásico på lördag också. Ja. I C-more's kanaler, vad är det för jävla vecka vi har framför oss?
Ja, men vad är det för vecka? Alltså det är ju just den optimismen som jag känner när jag ser de här coronanyheterna. Eftersom allting numera är kopplat till vad fan som händer. När får vi träffas igen? När får vi stå där och hoppa? Så här är allsvensk premiärvecka. Och jag vet att det är många bajare som hade åkt den långa vägen ner till Malmö, och jag vet att det är många malmöiter som hade samlats på torgen och knallat till sin arena, och det hade varit fullt på Friends, och Peking ska ut och utmana om guldet. Det finns så mycket, men det är ingen publik. Jag känner ändå någon slags optimism i alltihopa, och att vi snart är tillbaka. Jag tycker att vi ska se på den här veckan och vi ska ta oss an den här veckan, även om det snöar utanför fönstret här, så ska vi se på allting positivt. Fan, snart är det över och det är ljusa tider som väntar.
Vad som dock inte verkar ta slut och vad som inte verkar vara över, det är den här jävla rasismen som smyger sig in här och där fortsatt i fotbollen. För några veckor sedan så pratade vi om Glenn Kamaras uppmärksammade incident i Rangers match mot Slavia Prag. Jag vet inte om du nåddes av bilderna från Cadiz Valencia igår, när Mukhtar Diakabi han valde att först då konfrontera Juan Cala i Cadiz, men sen också då kliva av plan och få med sig laget. Men på inrådan av domarna så var liksom Valencia tvungna att spela klart matchen. Jag vet inte, alltså, jag tyckte hela efterspelet andades som att det inte riktigt fanns någon klar och tydlig riktning för vad som faktiskt gäller vid sådana här incidenter. Diakabi byttes i alla fall ut och matchen spelades klart, men det var ju ganska tydligt att Valencia inte tänkte spela klart matchen, men att det inte fanns någon liksom tydlig... Nej, men det fanns ingen tydlig riktning för vad man gör i ett sånt läge. Jag tyckte i alla fall att det var så jävla, bara så jävla smärtsamt att se återigen. Alltså.
Jag vet inte vad som har hänt. Jag är inte alls. Jag såg såklart bilden inte alls inspelad på hela incidenten. Men det är som du säger. Även om det är sekundärt så går ju Cadiz och vinner den där matchen också. Så jag vet inte. Det blir också lite symboliskt att så här, då vann rasismen lite grann. Men återigen, så här, jag är inte inspelad på situationen.
Nej, men det är så här, inspelad på situationen eller ord mot ord, vad som sades och så vidare. Där kommer man ju landa 99 gånger av 100. Det man i alla fall kan konstatera, det är att Juan Cala säger ju någonting efter en duell på straffområdeslinjen som får Diakabi att reagera sådär. Då tror inte jag, alltså inte en enda cell i min kropp tror att det Juan Cala har sagt är liksom typ som Ludvig Fritzson sa här till domaren i Östersunds träningsfight, jävla soppa. Alltså det fattar väl vem som helst att det är inte något sånt han har sagt. Utan det är någonting som ja, men jag behöver inte ens höra vad som har sagts. Det räcker med att se hur Diakabi reagerar för att veta vad Giancarlo har sagt.
Nej, men ja, absolut. Alltså, det finns ingen annan ställning att ta i en sån situation. Det är såklart bizarrt. För de som inte är inspelade på Östersund så kan jag ju bara läsa fotbollskanalen här. Att under söndagen så genrepade Östersund mot Vasalund inför lagets allsvenska premiär kommande helg. Slutade 1-1 mot Vasalund. Där spelar ju min gubbe för övrigt, även om du känner till det, Gustav.
I Vasalund?
Charbel George. Alltså ah, okay. Det är samma namn som Brasseriet i Lyon.
Har han någon släkting som brukar sitta på bistron i Rönning eller?
Hans brorla klipper mig, va? Det lilla som är kvar.
Okay.
Det finns ett jävla förtroende eftersom det är en skam varje gång man går och ska klippa sig. Alltså, du vet, man kommer väldigt nära varandra då. Det är liksom starkare än att gå till tandläkaren.
Ja, jag förstår. Ja.
Hur som helst så Ludvig Fritzson, han gick omkull efter att ha fått en smäll, men domaren Henrik Molin valde att inte ge ÖFK mittfältaren frispark, och då reagerade han enligt Östersundsposten med jävla sopa till domaren, och nu riskerar han att stängas av i allsvenska premiären. Då, herregud, det är lite som jag såg att oraklet, vår gode vän Jesper Hoffman, åkte på en rejäl bot efter att inte ha gjort jobbet vid en stoppskylt här nyligen ute på Lidingö.
Mm-hmm.
Alltså, då känner man ju så här, men kan du fokusera på de viktiga grejerna i världen? Alltså, nu har gör ett jobb någon annanstans. Sen fattar jag väl att degen ska in. Men här kan jag ju bara känna, alltså, vi måste väl få se jävla sopa utan att vi ska bli avstängda i matcher och grejer. Det finns väl värre saker inom fotbollen. Fan, vi pratade precis om rasismen i La Liga. Jävla sopa, det får väl domaren bara, vi får väl svälja. Eller?
Jag måste säga att om jävla sopa är över gränsen.
Nu ska domare Molin skriva en rapport, står det här också, läser jag. Vilket gör att Fritzson riskerar att stängas av i allsvenskan. Trots att söndagens möte var en vänskapskaraktär. Alltså träningsmatch. Och det är en jävla sopa. Det måste man kunna ta. Det måste man kunna ta.
Ja.
Lättkränktheten inom domarkåren måste också få ett slut.
Jag kan köpa osten. Men att det ens pratas om att han ska stängas av i den allsvenska premiären. Det gör mig oerhört nedslagen. Ja.
Kan vi ta bort närkamper också inom fotbollen? Kan vi ta bort allting som har med känslor att göra? Fan, stäng läktarna. Öppna bara för familjer. Familjepass får man ha. Har du inte barn, då får du inte komma in på läktaren.
Det blir någon slags lång och rörig gulasch i slutet av detta avsnitt. Dels då så har vi ju rasismen i La Liga, men även då att Ludvig Fritzson eventuellt ska stängas av i den allsvenska premiären. Avtoppat då med det kanske största hjärnsläppet, mig veteligen i alla fall, som jag kan minnas inom den svenska elitfotbollen senaste åren. Du kanske misstänker vart åt det barkar här.
Ja.
Karlstad fotboll, de premiärade ju i Norrättan mot BP på Grimsta i lördags, tror jag det var, va?
Mm.
Kanske fredags, va? Fredags kanske. Skitsamma. BP leder med 2-0. Man har infriat förväntningarna. BP ska ju tillbaka upp i Superettan så fort det bara går. Här har man fått 1-0 i början av andra halvlek. Man har gjort 2-0. Man har sina 3 poäng på kontot. Det står 88 minuter på klockan. Man har bollen i backlinjen. Ingenting händer från motståndarna Karlstad som drar tillbaka trupperna och ställer sig på mittplan. Vad gör BP-spelarna? Ja, alltså, vi behöver inte gå framåt. Alltså, vi har våra 2-0, vi har våra 3 poäng. Så de står bara och rullar bollen mellan 2 försvarsspelare. Det såg lite ut som sista minuten mellan Sverige och Danmark 2-2 2004. Och sen vet det fan alltså varför domaren känner sig nödgad att blåsa av för att liksom så här tillkalla båda kaptenerna och fråga vad fan det är som händer. För att det är fotboll det spelas, det är Karlstad som uppenbarligen inte vill gå in i press och inte vill försöka göra någonting åt utfallet på den här matchen. Men då går alltså Karlstads tränare efteråt, Konstantinos Panagopoulos, alltså gamla succétränaren i Akropolis som förde dem till Superettan. Han går ut och försvarar det här och säger att det är BP som har en skyldighet att göra någonting.
Ja.
Aj, alltså jag läste den här intervjun flera gånger om och kände att nej, men jag måste missa någonting här. Jag måste ha missuppfattat någonting som har skett och hänt i den här situationen som är bortklippt från de rörliga bilderna. Eller liksom så här. Men ordagrant säger då Panagopoulos att varför vill inte BP gå framåt med bollen? Varför inte? Okej, ni har ett resultat, men varför inte gå framåt och göra fler mål om ni är ett bättre lag än Karlstad fotboll? Hallå, Konstantinos, är det någon hemma? Är det någon hemma i det där huvudet?
Pannloben tom där borta. Vad som har hänt här i premiären?
Det är en stor lagerlokal som liksom,
man har rensat ut allt. Det blir gulas, bara hagla gulas i slutet. Har vi ens nämnt Djurgården mot Bayern, Gusten?
Ja, men där är det väl ingen gulas som ska delas ut. Där skulle jag fanns. Jag skulle vilja dela ut en schnitzel till Bayern, alltså. Vilken krigarinsats. Och så har jag sett väldigt många försöka liksom ta någon poäng om att Djurgården hade bollen, Djurgården hade... Ja, alltså så här, tre av de där ramträffarna sker ju i samma situation. Det är liksom ribba, stolpe, ut, nickretur i ribban. Det är jättenära att det blir mål, absolut. Men väldigt många försöker ju få det till att Djurgården... Det är helt sjukt att Djurgården inte gör fem mål i den där matchen och de ska vinna den hur de än spelar om den 10 gånger. Alltså... Bayern går på knäna, Bayern krigar, Bayern visar att det fortfarande går att vinna fotbollsmatcher på lite jävla hjärta, lungor och sargade benmuskler, men som fortfarande håller.
Återigen, en grej som jag är jävligt stor sucker för är ju segrar som kommer från lidelse. Lag som lider sig genom matcher och vinner med udda målet. Alltså det är ju egentligen de finaste segrarna.
Ah, ja. Nej, men jag tycker inte Bayern har någonting att be om ursäkt för, även fast liksom Djurgården kanske vinner ett bollinnehav och har fler klara målchanser. Det är ju inte det fotboll handlar om. Jag är den första att tillskansa mig allt det Fantomen liksom har bidragit med i mitt fotbollskonsumerande med expected goals och underliggande siffror och så vidare. Men jag är också den första att tillstå att det i slutet av dagen avgörs ute på plan mellan 22 spelare av kött och blod. Att fotboll som sport inte, som Panagopoulos verkar mena på, handlar om någonting annat än att ta tre poäng genom att göra fler mål. Bayern har ju tidigt mål att gå på. De har ju hela tiden resultatet i den här matchen.
Klart som fan de ställer därefter såklart.
Klart som fan de ställer sig bakom bollen och låter Djurgården dominera.
Ja, det allra helst då efter den perioden som de har varit i med alla coronasjuka. Det känner jag alla till. Men jag läser in, utan att grotta ner mig i trupperna och göra någon stor analys inför säsongen. Så det jag läser in från det här, det är att Hammarby tar med sig en jävla krigarseger, moral och självförtroende och vet att de, med vetskapen om att de kan vinna matchen genom att lida också. Det är inte bara Samba Bayern, även om det är det som kommer prägla Hammarbys spel under den här säsongen, det fattar ju till och med Hillman. Men samtidigt så läser jag också in att Djurgården behöver inte gå in i den här säsongen i något slags, ja, men med dåligt självförtroende.
De gör en
helt okej match, de gör en bra match, de har sina lägen, de kan avgöra. Det enda som jag kan känna lite med Djurgården, som jag har haft med mig sedan i januari, det är väl att Ulvestad och Karlström har lämnat och att det finns en saknad där. Jag behöver inte ha rätt eller så, men det är någonting som har etsat sig fast i mig. Att man pratar väldigt mycket om de offensiva spelarna. Det gör man generellt sett i hela fotbollsvärlden. Men man glömmer bort de viktigaste spelarna på planen. De centrala mittfältarna. Och jag tror att det blir tuffa tapp. Sen kan jag mycket väl ha fel och att de här Kyller och gänget som har kommit in är tillräckligt bra. Men man har tappat Ulvestad och Karlström. Jag har noterat det i mitt lilla allsvenska block.
Det saknas ju en jävla tyngd och pondus i den duon out. Så är det ju. Men jag skulle bara vilja få in detaljen också som jag bär med mig efter Bayern senaste vecka här. Det är ju vilken otrolig lagsammanhållning de verkar ha fått till. Det är länge sedan man såg ett lag vara så bjussiga i sociala medier och liksom frikostiga med dels supporterflörtar men också hur man lyfter varandra. Jag såg Selmani skickade ut någon bild på Bojanic och Ludvigsson är där och trollar. Och alla. Det känns som att Bayern kanske inte har byggt det på pappret mest slagkraftiga laget de har besuttit de senaste 5 säsongerna. Men de kanske har skrapat ihop det mest homogena laget de faktiskt har haft de senaste åren.
Och då var väl den här prestationen precis det bästa som kunde hända.
Precis.
Att stärka det ytterligare.
Exakt, det finns ett jävla kunnande rent tekniskt och fysiskt i det där laget, men framförallt så tycker jag att Bayern går in i den här säsongen och visar att vi är ett lag som inte kommer vika ner oss på samma sätt som vi gjorde i fjol. Här springer vi för varandra. Ludvigsson, alltså han är ju beredd att ta en kula för vem som helst som drar på sig den där tröjan. Det kan räcka jävligt långt, och jag tycker att liksom Selmani kanske förkroppsligar det jag pratar om allra främst som spelare, att det är en spelare som bevisligen kan ösa in poäng i allsvenskan. Han besitter en jävla högsta nivå rent individuellt, men han går rätt in som en pusselbit i laget också, lyfter andra, pushar, manar på, springer och liksom snackar inte som, ja, men som typ Djurdjic, om du förstår vad jag menar i skillnad, utan absolut, det är en helt annan approach och framtoning.
Står vi där igen då?
Var?
Ja, att Bayern ska vinna SM-guld.
Nej, det sa det
jag.
Det
var en fråga bara.
Det sa jag verkligen inte.
Vi får se imorgon när vi lägger ut våra allsvenska specialer. Vi kastar Gulasch till höger och vänster här. Därför får du en sista Gulasch. Läste Rodic efter matchen. Han undrar hur i helvete Djurgården kunde vara sådana favoriter. Och så fortsätter han och säger, ja, men vi spelade 120 minuter i torsdags. Men det saknar betydelse om du är vältränad. Jaha, undrar Laul då. Men vadå, Djurgården, var inte de det bättre laget? De hade ju stolpar och sånt där. Det har ju för sig inget med saken att göra. Utan det är i meningen efter han har sagt att det saknar betydelse om man är vältränad att ha spelat 120 minuter i torsdags med corona i hela jävla systemet. Så säger Rodic, jag kan hålla med om att de missade chanser att göra mål. Men om du tar med i beräkningen att vi spelade 120 minuter i torsdags och inte gjorde så många händer. Vad fan har det ju betydelse, Rodic, helt plötsligt? Du säger det ju själv. Herregud, alltså. Oddsättaravdelningen på Betsson, ni behöver inte ringa Rodic.
Nej.
Undvik honom när CV:et kommer in.
Konstantinos Panagopoulos och Vladimir Rodic i en rumba i en stor tom lagerlokal där det bara susar och ekar.
Ja, så är det.
Där står de och pushar varandra med helt obegripliga citat. Den ena fattar ännu mindre än den andra.
Hörru, fan vilken vecka vi har. Det är Champions League, det är midweek, Juve Napoli, det är El Clasico, det är allsvensk premiär. Det är helt jäkla underbart. Lilla bonusavsnittet imorgon alltså. Sen är vi väl tillbaka torsdag, fredag som vanligt. Och sen ser man ju redan fram emot måndags Toto om en vecka.
Ja, herregud vad vi bara kör här nu. Ha en jävla fin start på veckan. Ta hand om varandra. Vi hörs snart igen. Ciao Tutti.
Gustav, jag tänkte säga ciao Tutti, men bara en sista påminnelse. Imorgon lanserar vi totobaluto.se.
Oj.
Ja, på tal om påsksmällar.
Så på gå tal om in bra veckor.
Ja, det är nedräkning. Om ni går in på totobaluto.se så är det nedräkning. Och där kan man då skriva in sin mailadress. Så missar man ingenting av det vi håller på med. Du vet, det kommer ju EM-specialer. Totski Balutski ska lanseras inför EM. Och hur mycket som helst. Vi har lite gäster på väg in. Och det kommer skrivas en jävla massa bra texter på vår nya sajt. Så missa ingenting. Sign upp för nyhetsbrevet. Gör det nu. Och så hörs vi väl snart.
Yes, ciao tutti.
Ciao tutti.
Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här som får driva den här cykelpumpens piston som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manicken.
Jaha, jag tror jag fattar, men...